Då säger vi hej och välkommen till Agilpodden avsnitt 126.
Just det.
Idag ska vi prata om VIP-limits. Ja. Men innan vi kommer in på det så ska vi säga att nästa torsdag, alltså om drygt en vecka då från att ni hör detta, 27 april så är Agil Örebro. Och anmälan är öppen och jag och Dick kommer dit också och hänger lite, lyssnar, lär oss lite saker och pratar lite också.
Just det.
Så in och anmäl er till Agila Örebro. Och sen ska vi även ta och puffa för CRISP.
Just det.
Och Göteborg.
Precis.
Kör du.
CRISP har satt upp kurser IRL i Göteborg. Och det är Scrum Master-kursen och det är produktägarkursen. Och där har ni ett fett erbjudande för att om ni skriver Agilipodden när ni anmäler er så får ni 25% rabatt på de kurserna. Och det gäller april ut. Så det måste ni skynda er att göra nu.
Mm.
Det är att ni anmäler er alltså senast under april helt enkelt.
Exakt. Så då tackar vi helt enkelt CRISP och Agila Örebro.
Precis.
Okej, då ska vi köra igång med VIP-limits då.
Ja.
Hur börjar vi med detta fantastiska ämne?
Ja, precis. Det gäller att få grepp om det här ämnet. Man kan säga, vi börjar väl helt enkelt.
Vad betyder det VIP-limit?
Ja, exakt. Mm. Det är alltså WIP. Mm. Det är väldigt många människor som säger på det här viset hela tiden. Och därför är det väl nästan okej att göra det. Men vi berättar det i alla fall. Och det är, VIP är alltså work in progress. Alltså pågående arbete. Så VIP-limit handlar om att begränsa mängden pågående arbete.
Ja, exakt.
Inte göra för mycket saker samtidigt. Och man kan säga att det är ju lite... Egentligen är det väl från början en absolut hörnsten i, om man har någon form av lean approach till vad man håller på med. Någon slags varutillverkning till exempel kanske. Och då är helt enkelt hypotesen att om man håller på och jobbar på massa enheter samtidigt och kanske framförallt också om man inte kan bli klar med en viss enhet. Om man då liksom ställer den åt sidan och börjar på nästa och håller på sådär. Så kan det verka fiffigt, men vad det nästan alltid gör då är att det döljer en väldigt stark resursoptimering. Människor blir upptagna, men värde kommer inte ut.
Sjukvården.
Ja, sjukvården är klar.
Extremt på exempel.
Exakt. Jättemycket pågående arbete. Oj, precis. Nu börjar jag komma in på det här då. Men med pågående arbete så menas ju egentligen då att det arbetas på ett värdeobjekt. Liksom. Det är så man får tänka.
Det är påbörjat.
Exakt. Mm. Så att om en viss människa i ett visst ögonblick bara jobbar på en grej, i alla fall ett lean-perspektiv, då har ju just den att lyfta på med en sak. Men om den har lämnat 10 stycken objekt liksom bredvid som bara står och väntar, då anser man ju att man har 11 saker då, så att säga, där det pågår arbete. Och det stör hela processen, man får inte upp problemet i ytan, och man får massa task-switching. Och massa administration för att hålla ordning på vad som ska göras med vilken grej och så vidare.
Ja.
Och därför är det jättedumt då om man till exempel håller på med varuproduktion.
Ja, det skapar ju ineffektivitet. Men exakt. Det är det här som är det ointuitiva med det här. För det är ju att man vill ju ofta själv som kund ha det.
Ja.
Så vi tog exempel med bilfirma till exempel.
Ja.
Eller bilmekaniker. Och då känns det ju, om din bilmekaniker skulle ringa dig och säga så här, att nu har vi börjat titta på din bil, men det kommer ta några dagar liksom, innan vi är helt klara här. Då känns det ju bra. Det känns ju mycket bättre än om mekanikern skulle ringa och säga dig att du ligger på plats 3 i backloggen där. Och vi kör en bil i taget liksom. Och vi får se när vi kommer till din. Det hade varit jobbigare samtal att ta så att säga. Så det är det som är det, och det är det som sker på arbetsplatser också, att det känns lite skönt att saker är påbörjat och folk slutar kanske tjata på dig om saker är påbörjat. Projekt eller initiativ eller vad det nu är.
Ja.
Så därför så sätter man igång allting samtidigt och sen så fastnar man lite i den här ineffektiviteten då.
Exakt. För det du nämner nu, det är ju då egentligen den första fällan här så att säga. Och det är den man vill komma åt genom att sätta VIP-limits. Och den är ju just exakt den psykologin att en människa blir av någon anledning lite lugnare om man liksom har börjat. Det känns lite... Och bilmekaniker, jättebra exempel. Annat jättebra exempel är att det är ganska vanligt att människor, de ser en kö. De ska transportera sig och vet att det är kö genom att titta på någon app kanske. Eller ser kön
rent fysiskt.
Ja. Exakt. Så ställer de sig gärna i den. Och känner då, åh vad skönt, nu har vi i alla fall börjat.
Jag är en sån.
Ja. Exakt. Och vad får det för effekter då? Jo, då korkar vad det nu är för någonting motorvägen kanske igen ändå mer. Och alla de här alltså människorna eller vad det nu är kan inte göra något annat. Man kan inte kanske njuta av solen och äta glass eller liksom bada eller prata med mormor ett tag till eller vad. Alltså det finns ju kanske en massa alternativsaker som man egentligen skulle vilja göra.
Mm.
Samtidigt som man då kanske visserligen kommer fram lite fortare om det nu är viktigt då. Mm. Men det kan ju vara extremt marginellt. Men den psykologiska känslan är ändå då att jag vill börja min färd.
Yeah.
Ja. Och du sa det, på jobbet, det finns någon intressent, alltså en stakeholder. Den vet att mitt projekt, min fantastiska idé, min feature som jag behöver för det här, för min lönsamhet här i min affär, liksom, den är inte ens påbörjad. Det här är ju, den blir liksom outrageous, den blir jättearg och känner att kan det vara så här, varför börjar de inte? Men så säger man då, men vi har projektplanerat om, så vi har frigjort lite resurser här på deltid i procent, så nu har vi börjat. Ja, vad bra.
Ja. Och det känns också som att många stakeholders, i alla fall inom IT, känns det som att många stakeholders, deras syfte är inte att få saker klart, utan det är att få det påbörjat.
Ja.
Eller hur? Så det är lite definition av down för dem att så här, okej, nu är det påbörjat, bra, då kan jag släppa det.
Ja.
Ungefär. Ja.
För nu kommer de att jobba med det, ja. Det är klart. Liksom.
Mm.
Nej, så, det ni måste, eller, ni får väl göra som ni vill, men det som kan ha ett värde att förstå då här är just det då. Att om man överbelastar systemet så kommer det ut mindre saker på totalen och alla förlorar.
Mm.
Även de som tryckte in sina saker förlorar, så att säga. Och när det gäller att vända det då, för det är klart att man då, om man är nere på ett visst utvecklingsteam och sådär, då kan det ju vara lätt att sätta en VIP-limit. Vi ska komma till metoderna sen också.
Ja.
Och hur många CR eller liksom tickets man jobbar med samtidigt eller något sånt där. Men om man tittar på ett större system så är det ju ofta svårare. Och då gäller det ju ofta då att övertyga de här intressenterna och människorna, cheferna, vad det nu är för något. Om att det ändå är smart att göra så. Sen så gäller det ju också att ha någon form av förtroendebygge i det här. När kan det tänkas att din grej kan bli gjord? Om den inte kan det, är det bättre att de får reda på det på en gång och kan tänka om. Mm. Eller liksom, alltså att man får upp, att man har hög transparens och får den där frågan liksom löst och hanterad istället för att alla står och tjatar om att det ska börjas då.
Ja. Nej, men precis. Vanlig fälla.
Mm.
En till fälla då.
Ja, ska vi ta det? Jag vet inte om den är en fälla, men det finns,
lite, tror jag.
Det finns en syskon grej till det här. Jag vet inte vad jag ska använda för terminologi. Men det är det här rättviseköandet.
Mm.
För det är också väldigt vanligt i stora organisationer då. Att nu har jag ju väntat så länge, så nu måste det vara dags för min grej.
Mm.
Och det, om man drar det till sin spets, som jag ju ofta gillar att göra. Mm. Alltså om man verkligen drog det till sin spets, då skulle ju det leda till att man nu höll på och byggde på grejer som man kom på 50-talet eller liksom, ja, på medeltiden eller vad du vill liksom.
Ja, då drar man det till sin spets.
Jo, men det är det ni måste tänka på. Att de teknikidéerna som de kläckte på medeltiden, de är antagligen inte så jävla smarta att utföra nu, även om de har köat väldigt, väldigt länge.
Produktägaren är död sedan 3000 år.
Exakt. Eller var det 500-700 år? Och den principen gäller ju även i här, inte förstås i mikroskala. Det kan ju ändå att någon kom på världens bästa idé för en månad sedan och sådär. Alltså all respekt för det. Men det blir liksom, ju äldre de blir, desto mer troligt blir det ju att idén inte är jättebra längre.
Mm.
Om den koms på för 3 år sedan, så det är ganska troligt att jag har jobbat med den runt om i världen, att den kanske liksom, kanske inte har blivit commodity. Men att den inte, alltså först och främst så har den inte gjorts under de där 3 åren, så den inte varit viktigast, och då är det inte så troligt att den egentligen blir viktigare och viktigare under den tiden, utan snarare tvärtom liksom.
Mm.
Så fällan är ju att hela tiden trycka in då, att ha den här känslan av att det måste börjas, och så dessutom ha den här rättvisekögrejen som man tycker in sin äldsta, eller en av de äldre idéerna i alla fall, och överbelasta systemet med det då.
Ja.
För då kan man ha ett jättefint, ganska dyrt, lyxigt system som inte får något gjort, och som dessutom det lilla det gör är gammalt skit som inte är så smart.
Exakt, för man ligger bak i planeringen istället, så man håller på nu, ja, och gör saker som är 2 år gammalt.
Ja,
ja, det, alltså, absolut, jag håller med dig. Jag tror att det är en bra tankeövning att tänka så, absolut. Så tror jag i realiteten så kanske det inte är det är inte säkert att på ett företag att idéer utdateras jättefort.
Nej. Liksom. Nej.
För det kan vara massa olika anledningar till att det inte är så. Men det är ju en bra tanke exercis att göra.
Ja.
Just en sån bara kopp eller ett sidosteg till det här, men det är ju att en princip som jag brukar ha med mina team är ju att är någonting mer än 3 månader gammalt i backloggen så tar vi bort det.
Ja.
Och så är det tillräckligt viktigt så kommer det fram igen liksom. För är det ett reellt problem då kommer det komma igen.
Jag tycker du säger 2 saker som lite säger emot varandra. Men absolut.
Ja, men det finns två sidor på myntet. Jag ville bara säga båda. Ja.
Om jag själv ska sätta på mig min balanserade hatt. Mm. Då tycker väl jag att det är okej att behålla gamla idéer. Och de behöver ju prövas mot alla de nya så att säga. På något intelligent sätt. Och det är klart att det där kan bli hur administrativt som helst. Och jag älskar ju din idé om att slopa allt. Alltså blir det för gammalt så bör man bör ju ha en sån bäst för när man bara slänger det.
Ja, för det är lite tillsammans med VIP-limit. VIP-limit får man ha på backlog också egentligen. Alltså ur den perspektivet. För det är också otroligt komplext att hålla. Men de flesta backlogs är ju 150-300 items.
Ja.
Det finns ingen möjlighet att hålla ordning på dem. Och varje gång du ska titta så behöver du, då blir context switch. Du måste sätta in en massa saker. Det blir komplext och jobbigt. Så det är liksom en stor pågående kö som också är jobbig för många team att hantera. Så därför finns det en sundhet i att hålla ner det.
Ja, det beror ju på olika saker. Kniberg, Henrik hade ju någon sån där pratade om de här. De hade 5000 buggar i en publik buggdatabas för Minecraft. Exakt. Och det är skitmycket och de kommer aldrig lösa alla dem och så vidare. Och det funkar ju ändå fint. Och då beror det stod de ju hjälp av alla då i och för sig. Det röstades och sådär. Precis. Och dels så tror jag att de antagligen hade lagt upp det så att de klarade av att jobba aktivt med de som kanske hade fått mycket röster och hålla på att prioritera mellan dem då på ett enkelt sätt utan att någonsin ens störas av alla de andra.
Nej, men precis. Det är klart det går att lösa. Men teoretiskt så finns det ingen anledning ofta för utvecklingsteam att ha en backlog med 100 items i.
Exakt. Ja, men precis. Och då är... Då kommer hypotesen, kanske från någon form av lean eller från Toyota. Och som vi då har olika exempel på här så är det en bra idé då troligen att begränsa mängden pågående arbete. Några viktiga, så här, jag törs inte kalla de här för principer, men saker att komma ihåg är väl att, och när man jobbar med det här så är det nästan kört om man har för stora arbetspaket.
Mm.
Om man jobbar med såna här grejer då som tar flera månader och håller på och skiffla dem fram och tillbaka, då lurar man sig, för då innehåller de både viktigt och oviktigt och gammalt och nytt och liksom, och de riskerar att bli försenade och de kommer också, om man har en VIP-limit kommer de ju uppehålla den platsen då i flera månader. Om man till exempel har en låg VIP-limit så tar ju de ett sånt utrymme hur länge som helst liksom.
Ja, och jag vill vara ännu mer krisp här. Jag vill säga så här att ni borde inte ha saker i backlog som tar mer än en dag.
Nej, det är ju en precis.
Egentligen, det ser in, ja. vi kommer komma in på undantaget. Men teoretiskt är det så. Så det, jag ser också ganska många utvecklingsteam som bara, men vi kör Scrum och sen så bara tar man en ganska stor ticket, lägger den in progress och sen ligger den där i 2 sprintar.
Ja.
Och det,
nej, de har ju inte ens fått ur sig något efter en
sprint. Nej, liksom. Ofta är det så.
Man har inte kunnat demonstrera något värde efter en sprint. Sen skulle jag säga att en annan minnesregel då är att det gäller att inte bli för principiell när man gör det här. Det gäller också att vara väldigt principiell i själva grundgrejen på något sätt. Typexempel är ju just då att inte göra en stor ticket som ligger och blockerar allting. Mm. Där ska man ju vara principiell. Men man ska kanske inte så här... det är klart att om man har någon VIP-limit så märker man att nu är det bara en massa väntetider och grejer. Och det skulle på riktigt vara skönt att börja med den andra grejen. Så här, visst, fuska då.
Ja.
Skyffla om, trots att det inte är sprintplanering om ni nu kör Scrum eller vad det är för
något. Ja, nej, men absolut. Det här håller jag helt med. Här, i många tools så kan man ju också begränsa sin kolumn och säga då att den här har en VIP-limit på 4. Ja. Så kommer det in 5 stycken items eller saker så blir den här kolumnen röd.
Ja.
Och det precis som du säger här att...
Låt den vara röd då.
Ja, låt den vara röd i 2 dagar om det krävs. Men se till att sätta inte det i system att allt är rött. Det är väl snarare så.
Och där kan man ju också, om man nu kör retro eller vad man nu gör för att förbättra sig, då kan man ju ge lite akt på det. För att om den var röd i 2 dagar en gång, så var ju det troligtvis smart.
Ja.
Men om den är ständigt överbelastad med faktor 2 eller faktor 10 eller sånt där, ja, exakt. Då har man ju troligtvis inte fått till sitt system riktigt. Så det är mer så man behöver tänka, tycker jag.
Nej, men verkligen. Och det här är en risk. Det är risk åt både håll. För grejen är att det här kan lätt uppfattas som en naturlag. Alltså något man inte får bryta på.
Nej, just
det. Alltså det kan vara så att det kommer en bugg. Det är fullt i vår vips, vi gör den inte.
Nej,
alltså, det går inte. Nej, men det är lätt att det blir så. För det blir lätt att man håller på det stenhårt. Så det är precis där att man får fuska, men fuska inte systematiskt.
Här är faktiskt, nu tar ju vi allting baklängs med skitsamma, men våra lyssnare är så intelligenta så att det går nog bra. För jag kommer att tänka på en annan sak som kretsar kring det där. Och det är det här, vissa sådana här metoder, eller vad man nu vill kalla det, de används ju ibland för att gömma sig från ansvar.
Mm.
Ett annat bra exempel tycker jag från förr i världen i alla fall är prioritering. För då gick det till ungefär så här, att någon kanske hade lyckats få någon styrgrupp eller ledningsgrupp eller liknande att bestämma att projekt A är viktigast. Och då sprang de hem och gjorde livet jättelätt för sig och sa att vi skiter i de här leveranserna från B, C, D och E, för de var det viktigaste, de kommer när de kommer. Mm. Och så använde de bara det som ett carte blanche, liksom, att nej, men vi jobbar bara med projekt A-grejer. Och syskonet här då, en lite mer modern tid, det är ju just om man tänker fel med vipplimmet och heller inte har ett system runt omkring som fungerar. För då blir det som du säger, att man har för stora grejer, man har fyllt upp. Och så säger man bara, nej, vi jobbar lean här, så vi har en vipplimmet och den är uppfylld, så vi kan inte göra något. Kom tillbaka i juni liksom.
Ja.
Och det är ju absolut inte så det är tänkt, då har man ju verkligen gjort fel. Ska säga att också en annan sån princip slash minnesregel är att det är bra att ha någon slags kadens i det här arbetet. Typ exempel förstås är om Scrum, men om man nu har någon kanbanflöde eller någonting, så kan det vara bra att ha någon form av tidpunkter i alla fall när man utvärderar och omvärderar och ser var objekten befinner sig och sådär. Och den sista är att om man kan, så är det jättebra att ha definition of done. För att om man har sådana, alltså vad heter det på svenska, definition av färdigt.
Mm.
För att om man inte har det och så har man lite luddiga items eller tickets, då riskerar de också ligga och blockera i all evighet. Så att de såg inte ut att vara så stora när de tog upp sin plats. Men sen så lyckades de hålla sig kvar i flera veckor eller månader därför att de inte ansågs vara riktigt klara. Och då kan man ju efterhand konstatera att den var skitstor. Men man visste inte den om alla diten liksom. Det är ju verkligen en metodgrej, men går inte att skriva definition av den, så är ju en jättesmart sätt att ge en timebox istället.
Mm.
Om det är en utredning, om att du vet när utredningen är klar, då får den 2 veckor.
Ja.
Och ska den ha mer sen, då får man skriva, alltså, be om en ny, ett nytt item.
Liksom. Ja.
Helt rätt.
Okay. Nej, men helt precis sådär. Så ett bara, så som jag har gjort med ett team som jag tyckte var ganska framgångsrikt, det är liksom att vi börjar då stand-up med att kolla på, för använder man det här, då kommer man börja bryta ner saker till ganska små saker. Jag skulle säga att då det här teamet som jag syftar nu kanske är 5-6 utvecklare och sånt där. Och jag skulle säga då på en vecka så kanske det teamet gör 30 tickets.
Mm.
Det flöder igenom en kammarflöde. Och VIP-limiten är 3 då.
Mm.
På in progress.
Mm.
Och det vi börjar stanna upp med då, det är att då tittar vi på DAN. Och då är det alltså 4-5 DAN där varje dag ungefär.
Mm.
Om det är 30 på en vecka. Och så tittar man igenom, okej, vad är det som är gjort? Vad är det som har blivit? Och det är saker som då är deployat i produktion liksom. Mm. Så då tittar man på det och så firar man det bra. Det var snyggt att vi fick alla de sakerna gjorda liksom. Och sen tar man bort dem efter. Mm. Så det är liksom första proceduren på stand-up är att titta på den kolumnen, fira dem och sen ta bort dem så att det är tomt där, va?
Mm.
Och sen så går man till vidare. Sen traverserar man
bakåt.
Man går bakåt, precis. Mm. Man går bakåt. Och då tittar man på vad finns in progress. Och då finns det kanske 3 tickets där, eller 2 eller en, beroende på. Eller så finns det 4 och det kan också vara okej då.
Mm.
Och så vidare. Så det kan vara ett bra sätt hur man gör det här. Att man säkerställer liksom att man firar det som har blivit gjort. Man kollar att de är tillräckligt små paketen.
Mm.
Och sen så tar man sig bakåt varje dag i backloggen. Så att man inte börjar från backlog och framåt, utan man går andra hållet.
Det du säger nu är att man ska göra ett pull-system, man ska dra in arbete på ledig plats.
Ja, men exakt. Mm. Det är så det blir.
Det är också en grundläggande lean-idé.
Mm.
Och det är väl smart Ja, det här beror lite på hur man ser. Men jobbar man i ett kanbanflöde, då är det ju verkligen så man jobbar.
Ja.
Sen för, alltså, man bör ju tänka liknande om man kör Scrum också. Då är det bara det att man drar in en lite större batch. Men man ska ju fortfarande dra in den på ledig plats. Man ska inte trycka in det arbetet man behöver få gjort på oledig plats. Nej. Som väldigt ofta händer då.
Nej, men precis. Och det som blir den vackra dialogen här också, nu föregår vi lite det också, men det är okej. Det är ju att om vi har, som det fallet då, säg att vi är 6 utvecklare och har VIP-limit på 3, då är det ju vackra är ju här liksom att då blir det ju en diskussion varje dag om okej, hur ska vi fördela oss för att jobba med de här 3 sakerna. Och då kan det ju vara liksom att någon bara, nej, men jag tycker vi kör en mobb kring den här och sen så delar vi upp resten. Eller så kan det vara att nej, men du och jag parar på det där och du och jag parar på det där och du och jag parar på det där. Men då får man liksom att stand-upen behöver inte handla jättemycket om exakt tekniskt vad gör vi på varje ticket eller exakt vad ska vi göra i varje kodrad, utan det handlar mer om hur kan vi som team lösa de här tre sakerna parallellt och hur ska vi få med oss idag för att göra det liksom. Och då blir det, min erfarenhet i alla fall, det är att det blir ganska olika formeringar varje dag, så det blir som olika nya konstellationer beroende på vad det är för ticket som kommer in liksom. Och ibland så inser man att okej, vi ser att det som är till vänster är väldigt odefinierat, så vi kanske borde definiera det. Ja, bra, då gör vi en ticket för att definiera, ja, till exempel en undersökning, och så timeboxar vi det till en dag eller sådär.
Det var en jättebra metod. Vi kan förtydliga om en sekund också. Jag ska bara säga, för jag tror att du gick igenom det innan här nu, men grundmetodiken är ju då troligtvis att man har kanske, det enklaste formen är att man har någon form av kolumnsystem, till exempel för att man har en kanbanboard eller en scrumboard. Och sen sätter man helt enkelt en maxtak på hur många lappar / ticket som det får vara i varje kolumn.
Ja.
Det ska ni se framför er som grunden.
Ja, precis.
Och då är det ju, man kan ha olika på olika ställen av olika anledningar, och om man då vill ha det som skulle kallas ett taktat flöde inom lean, så ska man undvika det. Det bästa då om man jobbar just kanban style, det är om man har lika många platser i varje och de flödar igenom ett jämnt tempo liksom.
Jag tror det vi har gjort är bara att fokusera på vad pågår, alltså in progress.
Men
sen, jag inser det också. Det kan bli så då att då blir den här in review till exempel helt enorm, för det är aldrig någon som sitter och kollar liksom pull requests och gör kodgranskning, utan alla.
Ja, det kan det bli.
Ja.
Och även nedströms, nu tror jag att där du jobbar så är ni jätteduktiga på automattester och automatiskt deploy. Och då blir det inget problem nedströms, för då åker sakerna bara ut i prodd liksom. Men jag kan ju berätta att det finns andra ställen där man har olika manuella testförfaranden, och man kanske till och med jobbar med releaser.
Ja, nej, visst.
Och det ska vara release notes och kanske till och med utbildning av användare och så. Och då blir det ganska stora batcher där borta inför de här produktionssättningarna.
Ja.
Och det är absolut inte bra, men det kan i alla fall vara en tillvaro man kommer ifrån. Och då kan man verkligen tänka, tycker jag då, att alltså ponera att du har något riktigt gammalt legacy system och ni av någon anledning ligger kvar i att ni bara kan releasa 4 gånger per år eller något sånt där, det kan ju vara så liksom. Då tycker jag i alla fall att ni ska sätta en VIP-limit, alltså inte bara hålla på att bygga fler och fler tickets i all oändlighet inför en sån där release liksom, för det kommer bara skapa för mycket problem, utan även i alla fall säga, men det går bara att lägga in 40 stycken liksom här under det här kvartalet. Sen måste vi releasa, då får vi göra något annat, bygga bort teknisk skuld eller liksom notera någonting.
Just det.
Så man får tänka på det, att man kan jobba även om man sitter fast i olika gamla, ja, kallar det vad du vill, lägga sig fällor och sånt där. Så ska man i alla fall försöka och jobba med VIP-lim liksom.
Ja, men det är bra. Jag kan komma in på det lite mer i detalj. Jag skrev ett LinkedIn-lägg om det, för du och jag pratade om det någon dag. Just med VIP-limits och hur, vilka
vi har pratat om det i vår andra podd också.
Vilka VIP-limits ska vi ha? Ja, men jag tar det inlägget lite och även en smart kommentar som kom på det.
Ja.
Ja, men precis. Och då är det så här att hur ska man börja med det här då? För om man inte har någon VIP-limit alls idag, oberoende om du kör Kanban eller Scrum eller vad du nu gör, så är det här ju kul att börja med och experimentera. Och då är ju vår rekommendation att börja med, man kan ta D-1 då, om det är developers. Eller vad det nu man väljer för något.
Antalet människor -1.
Exakt, antal människor ni har i teamet -1. Så är ni 6 stycken utvecklare i teamet, ta en VIP-limit på 5. Då kommer ni alltså tvinga fram en par programmering.
Just det,
så att säga.
Minst.
Minst. Det är det som kommer att ske. Och det är en ganska bra början, för annars så kan det också bli det kan bli lite hårt annars. Alltså om man inte alls är van vid det och alla sitter och jobbar i sina egna silos. Och ni har antagligen har ni också en situation där ni har olika kompetenser i teamet, så att ni har inte möjligheten att alla kan jobba på allt.
Nej.
Utan det finns liksom tekniska begränsningar. Det kanske är för att någon, ni har flera olika kodspråk, eller för ni håller på med olika teknikstackare och sådär. Så börja med det. Då kommer ni, det som kommer hända då är ju att det är inte bara det här som vi har pratat om nu med flödesoptimering, utan det är också kunskapsspridning. Och att man inte har personer som sitter på nyckelkompetens. För så är det ju väldigt ofta i teamet, att är någon borta, då kanske vi inte rör just den delen av systemet.
Klassiskt.
Ja. Och det där är ju ett problem, att man bygger upp nyckelpersoner i team, och så blir det jättejobbigt när de slutar eller när de byter team eller byter organisation och sådär. Så det här är ju ett sätt att liksom förebyggande jobba med kunskapsöverföring. Och det gör ju en minus ett då, eller det minus ett. Det skapar ju precis en situation. Jag tycker ju enligt min erfarenhet, eller vill du komma in med något?
Nej, du fortsätter.
Jag fortsätter. Jag tycker att min erfarenhet här är ju att en genom två då, eller D genom två, beroende på vilken siffra vi väljer här. Men alltså antalet utvecklare är genom två. Alltså är ni sex så ska ni ha en VIP-limit på tre. Det är väldigt, väldigt bra. Det är en hälsosam VIP-limit, tycker jag. Och då är det lätt att tänka så här att ja, men då måste man ju alltid parprogrammera, men så är det ju inte.
Det är det verkligen inte. Nej. Ska jag säga exempel, det typiska som kan inträffa då, var ett utvecklingsteam på 6 stycken personer, då kan man ju helt enkelt göra så här att man skapar en mobb på 4. Det är som gör en arbetsuppgift, och sen sätter sig 2 stycken och gör individuella grejer. De kanske skriver automattester eller dokumenterar liksom. Då har man uppnått VIP-limiten på 3 då, som 6 genom 2 är 3.
Och det är precis som man vill göra, för alltså allt arbete är inte smart att göra ihop. Nej. Alltså du kanske sitter och byter ut en variabel och sitter och gör en search, find, replace-operation i en hel dag liksom. Du behöver inte sitta 3 personer eller 2 personer och göra det, utan det är så här: okej, jag går in i en bubbla, jag fixar det och sen kommer jag tillbaka liksom. Och exakt det, att det är en vanlig fördom mot just att ha hälften av sin kapacitet. Och sen då, om man vill ta en ytterligare steg i utmaningen, då vill man ju ha alltså en genom en eller det genom det. Och det innebär alltså att man får en VIP-limit på 1. Och vill man vara riktigt hård här nu då, om man sitter fysiskt, då stänger man igen, då drar du ut batteriet i alla datorer förutom en dator.
Exakt.
Och så låter utvecklingsteamet bara ha en dator, och så får du se hur de löser det. Och det intressanta är att jag lovar att om man gör det, om ni känner att ni har lite utrymme för att testa det här, så kan ni testa det i kortare period, men ta en vecka eller någonting. Jag lovar att de lärdomarna ni kommer få av det experimentet kommer vara enorma.
Ja,
ni kommer antagligen kanske inte nödvändigtvis fortsätta med det, men lärdomarna kommer vara enorma.
Och det där är ju min, om ni ska ge de här olika lablar, alltså så här tumregel, då är det alltså Eriks tumregel är en genom två och Dicks tumregel är en genom en då, för det är ju jag som kanske ligger bakom den där talibanuppfattningen så att säga, eller puritanuppfattningen kanske vi kallar det. Nej, och när jag framför allt brukar börja prata om den, jag lyckas aldrig genomdriva det, men när jag börjar prata om den, det är när det pågår, det kanske inte är alltså systemutvecklare, utan det kanske är en ledningsgrupp eller något sånt där, eller någon form av utredande människor. Och så har de kanske, jag vet vad utredningar man kan vara, liksom olika random arbetssaker som ska göras, som ska förberedas någon kurs, eller liksom det ska planeras en konferens, och sen är det sådana saker. Och det visade sig helt plötsligt när man började strukturera upp det där att det liksom är 25 sådana igång eller något sånt där. Eller 50 liksom, i en arbetsgrupp på 7 pers eller något sånt där kanske. Och då säger jag, men sätt VIP-limit 1 då. För då måste nämligen alla sätta sig ner vid bordet och hjälpas åt att få ur sig något. Ja. Och ingenting annat kommer ända förrän den blir klar. Men då blir ju andra sidan den klar. Och så åker den ut och skapar värde då, förhoppningsvis.
Ja, det är ju precis det.
Och då kan man ta tag i nästa så. Om man liksom drar lite mer åt det hållet, då tvingar man sig att börja leverera. För det är ju det som ofta sådana liksom, arbetsgrupper av mer utredande karaktär är mer ovana vid. Utvecklare, om ni nu sitter där ute och lyssnar, ni brukar vara bättre på det liksom. Och då kanske din tumregel är bättre. Alltså en genom två, det är genom två. Ja, det var bra.
Jag fick en smart kommentar på det också då. Och då är ju frågan här om jag någonsin har sett en implementering av VIP-limit på organisatorisk nivå, alltså på högsta nivå då. Och då så säger hon här då att det finns en vanlig trend där liksom att folk säger att VD:ar eller chefer är nöjda över att det pågår så mycket i vår organisation parallellt. Alltså att man är stolt över det liksom. Men istället borde det inte vara så att man är nöjd med att det pågår ganska få saker samtidigt. Meningen, alltså det finns mycket tydligare fokus, det finns större möjlighet att vara innovativ och det finns också en större möjlighet att leverera med värde då, om man gör det så att säga. Och jag kan säga så här, jag har sett organisationer som gör det här på absolut högsta nivån, som alltså per kvartal begränsar hur många initiativ kör vi parallellt.
Mm.
Men de är väldigt få.
Mm.
Så kan man säga. Och det är smart.
Det är smart. Ja, man kan väl säga, tycker jag, att om man vill ha en metod som är lite lättare att driva igenom, som i och för sig har andra nackdelar, man kan bli trögrörlig och sådär, men som är en slags VIP-limit, det är ju helt enkelt en produktorganisation. Så att om man organiserar upp sig tydligt efter olika produkter som har specifika kundvärden eller så specifika man klarar av, då brukar de sen lokalt begränsa mängden pågående arbete och försöka lösa en sak i taget. Det blir 1000 gånger värre när man har specialistorganisationer. Mm. Alltså när alla som kan en viss grej sitter tillsammans i ena hörnet och de som kan en annan grej sitter i andra hörnet. Det skulle även kunna kallas projektorganisation kanske. Men, för då är det mycket mer troligt att man, just det här, alla de här fenomenen slår till. Alla ska igång, alla bollar ska kastas upp. VD:n är jättenöjd för att det händer så mycket saker samtidigt. Men ingenting eller väldigt lite blir liksom kundvärdeskapat helt enkelt.
Men jag har också sett en organisation där det var kanske 50 stycken eller 60 stycken eller strax, det var nog mer, det var nog närmare 100 saker som pågick parallellt i form av projekt då, IT-projekt. Och sen dessutom av de här 100 så var det väl 60 som var prio 1 och resten var prio 2 då. Det är inte helt ovanligt att det ser ut så.
Nej.
Det är inte så framgångsrikt.
Precis. Precis, vad har vi nämnt nu då? Grundmetod, har någon form av kolumner lokalt och sådär. På teamnivå, sett liksom, fundera över hur många människor ni är som arbetar och så sett en VIP-limit som är lägre än antalet då, något som ni gillar. Ja. Antingen Eriks eller min tumregel om ni vill vara puritanska. På organisationsnivå, troligtvis, det är inte bara för det här, men att vara produktorienterad och jobba liksom där man har ett produktansvar lokalt i en organisation löser också den här frågan lite då på organisationsnivå så att säga. Men precis som Erik säger, att om man är en innovativ organisation och vill köra initiativ som går tvärs över hela organisationen, så ska man verkligen också se till att begränsa det antalet till ett fåtal per kvartal eller något sånt där. Och så försöka komma någon vart på ett kvartal istället för tvärtom.
Framförallt kan du utvärdera om du ska lägga ner eller fortsätta med det ett kvartal till också.
Ja,
det är ju det.
Exakt. Det där är väl en... ska vi inte prata om allt idag, men OKR är ju en metodik förstås, eller något liknande system för att kunna hålla ett sånt där fokus i ett kvartal och även förlänga det om man tycker att man behöver.
Ja, men exakt. OKR hjälper ju till, för då kan du begränsa hur många objektiv du ska ha på olika nivåer. Så är det ju.
Timeboxing är egentligen inte en VIP-limit-metod, men den är jätteviktig att kunna, och det är ju helt enkelt att man bara bestämmer att kör så långt du kan på den här arbetsuppgiften på den här tiden och sen är den klar. Och det går ju självklart att fuska, eller vad ska man säga, att modifiera genom att ge den ny tid, men då ska det vara ett nytt aktivt beslut och inte bara att man sitter och håller på då i all evighet.
Yeah.
Vi nämnde det förut. Du kanske vill säga något om teknisk skuld förresten. Är det ditt undantag? Du utlovade ett undantag förut.
Gjorde jag?
Ja, men från när man inte ska köra VIP-limit.
Ja, just det. Nej, men då tror jag att då tänkte jag mer på så här typ att det kommer en bugg eller liksom det kommer någonting som gör så, att en produktionsstörning eller det händer någonting. Och då får inte bli liksom för hård i det här då med VIP-limit och säga nej, det här gör vi inte. Det var nog det jag tänkte på. Teknisk skuld... Alltså, ni har ingenting direkt, eller har du någonting du tänkte på?
Nej, att man kan... Oj, nu måste jag hålla två tankar. Eller jag ska bara kommentera klart på din incidentgrej där.
Ja.
Man måste inte bryta mot... För jag, eller som jag jobbar med VIP-limit, så tycker jag att det är okej att slänga ut saker bakåt i värdekedjan.
Absolut.
Man kan sluta jobba med grejer, trycka upp den i kolumnen innan och säga hoppsan svejsan och så dra in något annat. Och då har man inte brutit mot VIP-limiten. Däremot kanske man har brutit mot någon sån här, om man har en sprint commit och kör scrum till exempel, så kommer man ju troligtvis inte lyckas då. Därför att man fick lösa incidenten istället.
Nej, precis, men det jag menar är så här att på standupen skulle du kunna dyka upp, oj, vi fick ett alarm på någonting också.
Ja.
Och men Kalle, ta och titta på det, ja, 2 timmar, yes, och sen joinar du mobben och då drar man till en fjärde ticket. Det är mer så liksom. Eller Lisa, yes, för den delen. Ja.
Nej, men teknisk skull, jag tänker på att man, alltså det går ju att jobba på massa olika sätt, men att kanske man ser teknisk skuld som en, nästan som en produkt, eller som ett produktunderhåll, ja, som kan, ja, få en procent och sådär. Och det är klart att man bör göra tickets av det också, det bör trängas med allting annat.
Ja.
Men att man kanske reserverar då någon, ett limitutrymme för det, eller i alla fall hela tiden aktivt utvärderar om man, alltså man har struntat i det under en period liksom, så bör man, så är det en varningssignal helt enkelt. Mm. Det fick inte plats, och det fick inte plats nu heller, och inte nu heller, vad ska vi göra?
Precis, och här är min erfarenhet, och det tror jag vi nämnt innan, men jag säger det igen för det är värt att nämna det, att här behöver du byta metod varje kvartal. För om du gör så till exempel som du säger, att okej, vi säger att vi kör på känn bara och så utvärderar vi, då kommer ni antagligen göra för lite tekniskt skuldarbete liksom. Om ni är helt stenhårda och säger att en av de här in progress VIP-poängen ska alltid vara en teknisk skuldgrej, då kanske ni på slutändan kommer ut för mycket saker och sådär. Så det ni behöver göra är att variera från kvartal till kvartal hur man angreppar det,
jo.
Och då kan det vara att man kör 2 veckor, första 2 veckorna i kvartalet jobbar vi bara med teknisk skuld. Sen kan man köra hackdays varje torsdag. Alltså att man mixar upp det lite och varierar lite. Det brukar ge bäst resultat efter ett år om man har gjort alla 4 angreppssätt. För då köper man upp alla negativa saker med alla metoder över tid liksom.
Precis, man får ut fördelarna och ganska lite. Man får ut de flesta fördelarna och ganska få av nackdelarna med respektive metod liksom.
Exakt, och så därför är min erfarenhet att du ska switcha metod. Hur du hanterar det, ja.
För fördelarna kommer ofta tidigt i en metodanvändning och nackdelarna visar sig efter ett tag. Särskilt vad gäller kanske just teknisk skuld.
Ja.
Jag ska säga också, det var ju länge sedan jag lyssnade på det här avsnittet själv, men vi gjorde ju ett avsnitt om Kanban med Marcus Hammarberg för ganska länge sedan.
Ja.
Och han lär ju ut Kanban, alltså Kanban enligt Hammarberg då, är ju 4 hörnstenar. Mm. Och jag är inte tvärsäker på att jag säger rätt nu, men jag tror att det är att hitta ett mätetal, one measurement that matters,
yep,
visualisera, börja där du är och begränsa mängden pågående arbete. Mm. Så i alla fall, oavsett om jag nog är exakt rätt på de andra, så är det där i alla fall en av de där 4 hörnstenarna. Han tycker inte man kan ha, men det tycker inte jag heller, alltså kan man om man inte har någon metod för att begränsa mängden pågående arbete. Så att säga.
Nej. Nej, men det där är väldigt bra och det där kan man applicera på precis allting. Just vi pratade om det innan vi började spela in här. Jag tror min in progress-kolumn, jag har alldeles för många tickets där just nu. Alltså inte jobbmässigt utan privatmässigt bara. Jag har för mycket saker som behöver fixas bara. Och då blir det genast när det blir för många, då blir även lätta saker väldigt komplicerat. Och man blir ofiffig. Så det jag behöver göra är helt enkelt att begränsa VIP och så kasta tillbaka det i backloggen. Och visualisera den här backloggen också, för annars är det ju rätt att man glömmer det och då skapar det ännu mer ångest så att säga. Så visualisera dem, tillbaka med dem och prioritera och sen VIP-limita. Då gör man alla de där sakerna. Och det blir ju väldigt, väldigt mycket mer effektivt. Det ska jag göra när jag kommer hem.
Det är bra.
Jag har en whiteboard.
Och så ska jag säga också då, apropå de här klassiska metoderna som ni säkert där kör då, att om ni nu kör Scrum, då är som sagt den ena VIP-limit-metoden är ju uppenbarligen hur mycket som får ligga i varje kolumn, eller per dag, eller hur man kan tänka sig. Men om man också kör Scrum så kör man väl, måste man göra det, eller de flesta kör ju i alla fall story points. Måste man köra story points för att köra Scrum?
Nej,
man måste nog inte det.
Alltså, story points är faktiskt inte påhittat av Scrum.
Nej,
jag insåg
det när jag började när jag började prata om det. Men ponera att ni kör story points i alla fall. Då har ni ju en hastighet, en velocity av något slag. Och förhoppningsvis så har ni mätt upp hur mycket den brukar bli. Alltså vad ni klarar av att producera.
Ja.
Och då är ju alltså att absolut vägra lägga in mer arbete än till exempel den där uppmätta velocityn, det är ju ett jättebra sätt att få till en slags VIP-limit i alla fall. Som får väldigt mycket liknande effekter, även om det kanske inte är strikt då, i och med att story pointsen kanske är uppskattade. Men det, så det är ju den andra metodiken kring Scrum för att begränsa mängden pågående arbete och få ur saker och så.
Ja. Det är bra. Har ni några kommentarer eller något ni vill lägga till eller fråga någonting, så hör av er till oss på agilpodden@gmail.com eller lägg till oss på Instagram under agilpodden.
Och lägg till framförallt Erik, eller följ Erik på Erik Hultgren på LinkedIn då, för då får ni mycket såna där spännande inlägg också. Ja, och det kan följa mig också, det händer att jag inte alls lika aktivt. Rick Lyhammar på LinkedIn också.
Och så ska vi ta och tacka Agila Örebro, glöm inte anmäla dig till konferensen, och Göteborg, CRISP, in och kolla. Precis. Och det gäller ju, de här kurserna finns ju i Stockholm också.
Precis.
Och vi rekommenderar dem starkt, de precis är bra.
Både Scrum Master-kursen och produktägarkursen är jättebra, och för att påminna, ni får alltså 25% rabatt om ni anmäler er till de som går i Göteborg, om ni anmäler er senast sista april då och skriver Agilpodden.
Grymt.
Ja.
Då tackar vi för idag.
Ja, tack till alla som lyssnar.
Hej, hej.
Hej.